Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Det var allt för mig, Niklas Dagen. Det var en jävla stark applåd. Vi får ha 15! Så gärna uppträder också och det. Du kunde börja med sådana här lite enklare grejer. Ja, men det är roligt, roligt med skämt. Men det var inte så roligt i Mexiko i höstas, va? Nej. När de hade de här jordbävningarna, tänker jag på. De hade ju 3 jordbävningar som bara blev så här värre och värre och värre. Alltså redan den första var ganska illa och säkert många, en del som dog och allt sånt där. Och då läste jag i tidningen att Margot Wallström gick ut och sa så här att självklart ska Sverige hjälpa Mexiko nu. Och så tyckte jag det var så himla bra sagt av henne att sköta att Sverige ska hjälpa Mexiko och bygga upp de här husen igen. Men sen började det sjunka in lite i mig. Så här, självklart ska Sverige hjälpa Mexiko. Är det självklart? Är det helt solklart fall? Där Sverige rycker ut. Är det så självklart? Är det självklart i Mexiko också att de förväntar sig det nu? Att, hur fan ska vi laga det här? Och det är svenskarna, när kommer de? Men då undrar man så här, går det liksom åt båda hållen? För det hände ju saker i Sverige också, menar jag. Alltså, vi hade den stora branden i Västmanland. Massa skog som brann. Var det självklart för Mexiko? Var det så självklart att de kom och hjälpte till och släckte? Det kanske var så att det kom några. Det kom så 3 herrar i polyesterkostymer och stora hattar och knackade på. Vi kom så fort vi hörde. När vi hörde om den här branden, vi sa till varandra att självfallen vi vill vara behjälplig i släckningsarbete. Så vi har med oss vattenhinkar och gummislangar. Naturligtvis den akustiska gitarren. För att hålla rytmen i släckningsarbetet. Och alla tyckte självklart det är Mexiko här. Men jättekonstigt om ni inte var killar. Då hade vi börjat undra. Då hade vi hoppat till. Efter Estonia så knack, knack. Vi kom så fort vi hörde. Vi sa självfallen vis när vi hörde om båten med bovisiret att vi vill vara behjälplig i sorgeprocessen. Så vi har med oss pappersnäsdukar för att torka tårar. Och naturligtvis kaktusbrännvinet för den mindre smärtan. Självklart är ni här, killar. Men det är väl bra att det är så självklart att man hjälper varandra här i världen. Det är jättebra. I consider English to be my first language. So I'm going to do the rest of the show in my first language, which is English, of course. Det är en liten karaktär jag jobbar på. Den har inget namn, den karaktären. Han heter bara så här, en sån kille. Enda karaktärsdraget han har är att han väcker den reaktionen hos andra. Okej, en sån kille. Jag fattar precis, en sån kille. Ja, Men ni vet, sån kille. Sån som alltid har en lam spaning på gång. Liksom. So I consider the citizens of the New York City to be the most polite in the world. Och berätta om sina USA-resor. So I went to the Museum of the Modern Art. There were all this amazing art, all this very contemporary. Very rich. All these paintings, contemporary paintings, figurines, very contemporary figurines. Att det fått någon alldeles för stor konstupplevelse och något litet också. So I went into one room and there was all these computer machines, old computer machines, those computer games that I remember from my childhood. And I thought, is this art? Is this art? Can this be art? Can an old computer game become art? Can anything be art? Han flippade loss totalt. Får jättestor och starka så framtidsbarniga. Yes, everything can be art. This glass of wine can become art in the future, maybe, considering the internet and how it changes everything so very rapidly. Can you see that? Men sån kille, jag bara ger er bakgrunden så kan vi ha det i bakhuvudet allihopa sen när vi skollar den här löken sen under föreställningsgången. Ni vet, en sån kille så är ingen, lite av en entreprenör kanske. Så, inga problem att se sig själv i ett internationellt sammanhang, han bara blundar och så. Oh, hello Mr. Kissinger, hur är det? Han är sån kille, bara, inga problem alls, han har sökt massa jobb, internationella jobb, så, inte fått dem. Inte fått en sån kille som inte får. En sån kille är det som liksom har, han har fått det mer en så här, vad heter, praktiktjänst på hovet kanske. Han vill sköta inköpen för hovet, sitta där och göra hemma på sitt studentrum. Det är inte alls som han hade tänkt sig. Verkligen inte. Och supertråkigt att sitta där. Tittar han där, sköter hovets inköp från sin dator. Köper saker till sig själv också, för hovets pengar. Sån kille, man kan inte lita på. Han köper så här saker, skumma saker också. Uttråkas, han köper så här lösvagina kanske för hovet pengar. Jag tänker, märker de aldrig. Sån kille. Ingen märker det. Förutom gummifabrikören, han som gör attrakterna, han märker det direkt. Stämplas och kunglig hovleverantör på alla sina groteska lösfittlar. Jävla skandal. Och de får kalla in hovmarskalken och någon annan. Och de är där och fattar vad de har gjort. I'm terribly sorry from the bottom of my heart. Den typen av kille. Nu har ni, nu måste ni ändå ha. Nu måste ni sitta här i huvudet. Den har vi glädje av senare. Den plockar vi fram sen. Den plockar vi fram sen under föreställningens gång. Jag har alltid varit intresserad av karaktärer. Tycker det är roligt med karaktärsfilmer och sånt där. Jag har hållit på mycket att göra karaktärer. När jag var liten höll jag och min brorsa på. Vi hade tre karaktärer som var så, de var så himla bra. Vi hade skapat dem själva och de var totalt sammansatta. Totalt, de hette som de pratade. Och de liksom var som de hette lite. Alltså, en hette så här, Vova. Hette Vova. Pratade i Vov. Och var en jävla Vova. Vova. Det tar vi imorgon. Det löser sig. Skön kille Vova. Tar vi en annan? Gijan! Helt annorlunda! Snabb i repliken! Gijan! Pratar i Gijan! Hette Gijan! Var en jävla Gijan! Det gör vi nu! Det skjuter inte upp, Fovan. Det gör vi nu. Så hade vi en tredje karaktär som också liksom hette som den var och liksom var som den hette. Och då hade vi sett på Godmorgon Sverige på morgonen, någon sån här lördagmorgon om vi brukar. Och så hade det varit en representant från någon sån här CP-skadades förbund där för att prata om, och vi hade aldrig sett något sånt innan, och hon skulle prata om sina rättigheter, så sa liksom så här: jag vill också leva. Och det liksom modellerade vi fram en tredje karaktär som liksom hette att leva. Och vad jävla att leva, jävla go in den karaktären. Och pratade mycket om sina rättigheter som motståndare. Hade vi dem, Bovan, Gishan, upp neva. Kan man spela upp vilka förutsägbara dramer som helst när man visste precis vad de skulle göra. Precis det som var förväntat av dem. Men det är ju någonting med liksom karaktärer. Nu är man här på Söder, då brukar folk gilla så här en gammal härlig Söder-karaktär. Någon lystofil, någon sån alkoholist. Jag är personligen mest försiktig. Jag gillar ju gamla så här Malmö-stötar. Jag bodde i Malmö länge, sån här rit. Man blir varm när man hör dem. Jag kan inte göra det rättvisa, men de säger så här: har du sig? Varm. Har du cigaretter? Har du pengar? Har du pengar? Så kan vi köpa cigaretter. Jag är fyra. 4 år gammal. Han är beroende på problematiken. Det är en cigarett och sådana saker. Sen alltså, jag var i Malmö så träffade jag två sådana riktiga gamla härliga Malmö-heroinister som stod framför mig på Burger King. Jag var där sen jättesent och hade med mig min dotter, hon var alls gammal då. Och de var så himla fina, för de stod liksom och höll på med någonting. De höll på att räkna upp någonting och man tänkte, så hur kan man räkna så få mynt så länge? Hur kan de inte bli klara? Hur kan det... Och de var så himla härliga de två liksom, för de tittade upp på mig och min dotter. Och vi stod där så här, och de hade världens bästa reaktion. De bara så här, förlåt. Det fanns liksom inget att be om ursäkt för. Alltså ingen hade gjort något fel. Och man fattade liksom, okej, det ni ber om ursäkt för, det är liksom allt. Det är allt där. Förlåt för de senaste 45 åren hade jag liksom vetat att ni skulle komma in här. Jag skulle aldrig börja med snack i så fall. Jag skulle aldrig. Alltså de kom och de började räkna igen. Och bara, förlåt. Det är så himla deppigt att liksom ha förlorat allt, men inte känslan för skam och skuld. Den har man kvar, den är helt klangarna. Alltså. Låt den gå också, hoppa ett släpp taget ordentligt mycket där. Bara ge hän åt det här. Var inte en sån som liksom, man förlorar båda benen, men inte lusten att spela innebandy. Var inte en sån. Det är inget anledning. Får jag tänka, som man säger alltid, att det är så svårt att köpa en present till någon som har allt. Liksom. Vad ger man en som har allt? Fan vad mycket svårare, vad ger man en som inte har något? Det är svårt, man ger, vad jag än ger så är det 100% av allt den är. Kan man välja noga här, det är en riktigt bra räckare om man skallar på det här. Vad skulle du tycka, det är allt du har. Kosta boda glas, du måste älska sådana, det är allt du har. Biocheckar och kalsonger går ju alltid hända. Men jag började tänka på det för att det stod liksom, så här var det, att jag läste en sån här Hitler-biografi. En sån kille liksom som är intresserad av historia. Så då läser man så här. Men satans intressant alltså. Nej. 900 sidor går så himla fort. Det var ett så himla bra stycke i den Hitlerbiografin. När Hitler fyllde år. Det, man blir glad direkt bara man tänker Hitler plus födelsedag. Då händer ju något i huvudet. Man tänker just det, varje år fyllde Hitler år. Men landade i knät på någon tant på kansliet. Så gör en Hitlers födelsedag i år. Hur var det nu? Älskar han födelsedagar eller hatar han födelsedagar? För jag minns att det var något han kände väldigt starkt åt något håll. Men då var det så här. Då var det, alltså två kompisar var de, men det blev kanske jobbakompisar till Hitler. De var i samma ställe och jobbade. Och det kan ju vara så här att om man fyller år eller firar jul eller sånt här och får, många köper liksom samma grej till en. Då blir det liksom en liten peak. Alltså man kan inte låta bli, jaha, alla ger mig Dilbas CD-skivor här. Jag måste ha signalerat ut till, på något sätt. Får jag nästan ta på mig detta. Att det blir så. För jag måste ju, det måste ju ligga hos mig det här. Och detta hände Hitler en gång när han fyllde år. För då var det två jobbarkompisar till Hitler som oberoende av varandra. Båda hade gått och köpt varsin hundpiska i flodhästläder. Så jävla! Känn på det. Alltså hur specifikt vara det är egentligen. Hur sällan man har sett en sån. Och Hitler fick två samma år. Vad har jag sänt ut? Vad är detta för signal? Att jag gillar att slå djur. Det är det. Att små djur med stora djur gillar jag. Det är de signal. Så jävla vidrig att vara han. Den andra killen som kommer med hundpiskan i flodhästläder. Man ser det i lång kö så fram till Hitler. Och man ser, oh, där öppnar han. En hundpiska. Om man ser vilken succé den gör. Hitler är såhär, vilket hantverk. Det är bäst. Ringer och jagar Rudolf Hess. Och det är liksom sån jävla stämning. Och man vet det. Fast den stämningen dör ju när jag kommer med min. Den andra hundpiskan i flodhästläder. Då köpte vi en hundpiska i flodhästläder. Det är ju en jävla chansning ändå. Superchansning. Ja, men det var en bra bok, den Hitlers biografi. Den kan jag rekommendera. Det tycker jag var bra. Jag hinner inte läsa så mycket så här vuxenböcker. Jag sitter mest med så här bilderböcker som min dotter är intresserad av. Man skulle kunna tänka sig att det var lätt att göra en bilderbok för väldigt små barn. Att det är liksom en bok som heter Så låter djuren. Att det ska inte vara något problem att få ihop 8 djur som låter liksom på ett signifikant sätt. Fjäril börjar de med. Det första djuret. Så ska man sitta där som föräldrar hem. Och de har en sån här krokodil, blåval. Men det var intressant, för jag hade inte tänkt på det innan. När vi kom till avsnittet om blåvalen då, som var mycket en bild på en blåval. Då gick det liksom inte att se om det var en liksom vuxen val som var långt borta eller liksom en liten val som var nära. Så jag gärna jobbar liksom så himla mycket för att hitta något intressant i de bilderna. Så. Gud, vilket maratonlopp det är att läsa dem. Men då tänkte jag på det liksom, att just det, så var ju blåvalen det. Att om man tar en vuxen blåval och bara krymper den så skalenligt från alla håll och sidor ner till någon meter eller vad det kan vara. Då blir ju det ett bebisval. De har ju deras kroppar står ju i den relationen till varandra. Att de är liksom skalenliga till varandra. Men då tänkte jag det liksom, tänk om man skulle ta mig liksom. Krympa mig. Liksom skalenligt från alla håll och bredder liksom ner till 70 centimeter varelse liksom. Och sen hävda att det ser ut som min dotter. Alltså den killen, den 70 centimeter skalenlig Kristoffer, han liknar ingen. Ingen ser ut som han. Den killen har ingen så här dubbelgångare. Tyckte jag såg dig på sån här. Det tror jag inte du gjorde, för att det har jag aldrig hört att någon har gjort mig. Vilken liten snabb jävel som, alltså så tassar runt. Alltså det är inte mycket han kan göra för att smälta in den killen, känner man. Nästan, det är nästan så, ju mer normalt han uppför sig, desto konstigare ser han ut. Alltså om han bara står lite lugnt så, jo, jag tuggat upp mig för att det är så jättekomt. Han kan inte göra någonting om han går lite så snyggt. Han går lite vanligt fram till en liten kille. Vad i helvete händer det? Vad gör de? Spelar de in en Dressman-reklam långt borta? Eller vad är det? Vad är det? Det är inte. Jag gillar så att läsa biografin om amerikanska författaren Norman Mailer. Det har alltid varit så lite favorit för mig. Men så läste jag att när han dog så lämnade han efter sig 800 kartonger. Sitt privata arkiv, sina egna anteckningar, det har han lagt och stoppat snyggt och prydligt i 800 kartonger. Det finns en himla svindelkänsla av det, de 800. Ja, men, för jag tänker så här, 800 liksom papperslappar är så himla mycket. Och liksom samlar dem i en bok, det blir en ordentlig tjock bok. Ta liksom 100 sådana böcker, första kartongen full. Och sen har han bara och fortsätta jävla galning. Alltså det var det som... Vilken jävla galning han är. För jag vet ju det att han har ju varit gift sen 5-6 gånger när han var med där. Man får liksom den känslan. Man fattar hur alla skilsmässor börjat. Liten förkylt fråga så. Norman kartongerna. Du rör inte mina kartonger. Skoja. Men då. Vilken jävla mardröm att flytta med Norman Mailer liksom. Bara hitta en lägenhet. Han direkt går in. Skannar om såhär. Säger jag direkt. Gå in 800 kartonger. Vi får in 800 kartonger här. Snälla Norman, vi måste.
Jag har ett system. Jag har två högar. Slänga höger kartonghögar. Det är bara en hög, Norman.
Och allt ska till kartongen. Allt ska till kartongen. Riktig sån kartonggubbe Norman Mailer. Jag är lite glad att höra. Jag tänkte, varför? Varför hade du 800 kartonger? Tänkte barnen blev lilla glada sen. Vilken lycklig dag för barnen när de kom där och såg hur mycket kartonger det var. Hade ni kingat pappas kartonger? Inte gjort. Men ni gillar väl sortera så att vi gör och hålla på. Så då fick de testamentera det till ett amerikanskt universitet istället. Och de blev jätteglada. De blev överlyckliga. De sa, alla några mejliska kartonger. Vi skickar en kille. Nej, sa de. Skicka en oljetanker för gubben var tokig. Ja, det är roligt tycker jag med så här gamla farbror och tanter också för en del. Och allt de hittar på. Jag gillar att se så här. intervjuer med gamla skådisgubbar tycker jag kan vara mysigt. Höra dem prata om sin barndom, sin skolgång och sådär. Jag har ju aldrig gått bra i skolan. Det är aldrig någon som överraskas om mig. Stora A i uppförande hade jag. Det är ofta samma sak som återkommer. De säger, det är samma mening nästan. Att de upprepar så här. Ja, hade det varit idag hade man ju haft en sån där ADHD-diagnos. Och sen berättar de ett exempel som ofta är som en redogörelse för ett hatbrott som utspelar sig 50 år tidigare. Ja, du vet, det gick min kille på vår skola. Vi kallar honom Bögen. Vi skar av en kuken och tvingade inte upp den. Nej då, men får gå till psykolonken och få en jävla bokstavstjosan. Ja, det blir lite ADHD-utredning. Ja, men det är knappt bli. Tror jag nog en del av er. Det är bara att föreställa sig så Börje Ahlstedt 11 år av träslöjt så ser man vilken fara. Jag kommer emot den som är två stämjärn. Då hade nog fått en ADHD. Det är nog en liten utredning på det. Jag ska inte säga vi hade haft kunskapen. Då fick de skjuta dig med så här curarepilar istället. För det var så långt vetenskapen hade kommit då. Men på nu hade du nog fått en ADHD-utredning. Så då hade det nog blivit. Kanske får man acceptera att vissa killar är ju bara helt skeva. Det, ja, men alla har gått i skolan, alla vet det. Det är alltid någon som... ja. Jag tar min dotter till Humlegården och så leker vi lite där i sanden vid lekplatsen. Och då spelar de större barnen spelar innebandy bredvid, eller utebandy blir det då. Och de är jätteduktiga liksom och spelat i två lag och de har ordning på poängen och allting jättefint. Alla får vara med. Förutom en kille. Han står liksom bredvid och bara slår sin klubba så här. Ringa! Ringa! Det kom ett borkarövare till lekplatsen. Ringa! Det är bara hans fel att han inte får med. De andra är jättehärliga. Det är bara hans fel. Han liksom bara sänkte en tjej när jag stod på mig. Han gjorde det. Det är jobbigt att vara du också. Han är så, hade jag varit på handelsresan i butterfly-knivar, jag hade ju sagt där har vi, hej mina vän. Han sa det, samurajs, självmordskitt, porkoklekar, jag hade inte bara, hur kan du ha honom? Han har en riktig sån porkoklek i jackfickan, den lyser liksom i natten på den. Otroligt. De kanske inte kör med porkoklekar längre barnen. Det kanske har gått så långt. Det kanske är det lamaste man kan ha med sig till en svensk skolgård idag. Man kommer med sin porkoklek, då står alla de andra barnen, hänger över någons mobil och ser den mest perversa våldsporr man kan tänka sig. Och så kommer en sån jävla skön livhärda. 52 bilder på tante som var nakna i Tjeckien på 90-talet. Jag vill säga att hon klöder tre. Jag vill säga fettan på henne. Har du sett vad de gör med fittan på henne? Foxar upp någon gatubelysning igen. Ta bort dina jävla spelkort. Ja, vad hemskt om det är så. Min kompis Henke hade med sig, när vi kom mellanstödet, hade med sig porrkortlek till skolan. Stor succé. Han har ju köpt den på kondomerian hette det i Borås. Så himla bra på 90-talet där några år. När de trodde det i Borås att skojkondomer skulle ha sån jävla uppsving så de behövde en egen affär. Jag tänkte såhär, inte ens mjölk har en egen affär, men skoja kondomer ska ha en egen. En kondomeria så bara, det kommer bli komilfo i Borås och sladda in där. Köpa några gummin med uppfinna och åker på så bara hem och överraska. Det är samma hela tiden. Att det var de som sålde på Henken porrkoklek. Typiskt kondomerian att göra sådana grejer. De sålde också på en sån här porrpenna. En tjej naken när man klickade på den. Och han var liksom... Då börjar man ju liksom misstänka så här. Han är ju ingen... Jag har aldrig sett han lägga en patiens eller så här. Det är nog porren mycket som enkelt. Sen han köpte snapsglasen, fattar man. För vi snapsade ju aldrig när vi var 11. Det var mycket porren som lockade Henke där. De fattade inte hur mycket de hade kunnat kränga på han. Men så var ju... Alltså vissa killar är ju bara... Jag minns när jag var...
Första gången jag var på fest, då var det så här, någon kille som bodde i ett radhus som bjöd in, och då var föräldrarna borta, så hela radhuset var fullt av liksom superfulla ungar som bara sprang runt. Jag hade aldrig varit på sån fest innan, så jag fattade inte vad man skulle liksom göra riktigt. Så han som hade festen sa så här, men kom med mig in på mitt rum, ska jag visa dig. Och han satt sig vid skrivbordet och bara hålla på med någonting, liksom tid. Så han sa så här, ja men det kommer ta lite tid det här, så kolla in den här så länge. Och så kastade han en perm till mig. Och så liksom öppnade jag den. Och då hade han klippt ut tjejerna ur porrtidningen. Så han hade liksom limmat dem med limstift och satt på vita A4-ark. Gjort hål, satt in i permen. Jag har aldrig sett något liknande. Vad är det du har gjort för något? Och han hade så himla bra svar liksom. Det kom som ett jävla biskrapp. Han bara såhär, gammal runtpärm. Så jävla typiskt liksom, radhusbarn att ha en gammal runtpärm så. Bara att ha perm och vara barn, så här är mina skoluppsatser, mina permar, rumsärmar, gamla, nya. Du kan väl ta en gammal, de är ju nya för dig, så att säga. Jävla radiosunga. Sån kille var han alltså, sån kille. Så himla såna grejer. Sån är inte jag riktigt. Men alla har väl liksom sina sidor som gör en liksom till en sån kille. Så någon kan säga, ja, du är en sån kille. Jag är själv liksom något överintresserad av Palmemordet. Ja, några till fans här. Förfärligt det som hände, men fan. Vilken gemenskap som vi fick. Ja, det är inte som att jag skulle vilja. Ja, men det har ju stegrats intresset av att bo i Stockholm. Det har inte jag gjort mer än några år. För här blir man ju triggad hela tiden, för att man är ju på motplatsen helt automatiskt ibland. Man bor så upp till Sveavägen på Kungagatan. Den korsningen.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Den är ju förstörd för mig nu. Det kommer aldrig bli en normal korsning mer som jag kan njuta av. Jag kommer aldrig kunna så stämma möte, men ska vi ses vid trapporna i Tunnelgatan? Vi har lite bråttom, vi får småspringa upp så ner, sen genom vi går tillbaka i gatan ner så förbi kurdiska föreningen. Så. Den promenaden kan vi inte ta. Om jag letar efter Skandiamannen. Men det jag gillar med Palmeutredningen är väl egentligen så här, att det var ju väldigt få, kanske bara en, den kvällen som visste att det skulle bli en speciell, ovanlig, en udda kväll liksom. För de flesta har ju bara haft, alla vittnen och så som är hörda, är ju bara människor som gick ut från en helt vanlig kväll. Så hela Palmeutredningen är ju en jättebra dokumentation av hur en helt vanlig utekväll såg ut i Sverige 1986. En fredag. Och man läser och man tänker liksom, herregud, så annorlunda allt var. Vad de inte alls är som vi, de människorna som var unga och var ute 1986. Gud, jag känner ingen som har sådana utekvällar. Det kan vara så här, ett tjejgäng här också, vi såg en konstig grej. Ja, vad gjorde ni? Ja, vi var ju tre tjejer då, 23 år gamla allihopa, Anna, Anneli och Annika. Vi hade varit och sett morgor och ärtor. Det var ju fredag så vi tog sena bion. Gick vi, finns det ju nattöppet kondis på Kungsgatan. Gick vi dit efteråt och verkligen frossade i bakelsen. Och så åkte vi. Fan är det för fredag ute? Se en rolig film med just Ekman och sen skumraket på det och sen bara här smälta, smälta, smälta. Så liksom alla normala vittnesmål är. Och så finns liksom andra sidan att tjuvarna, de kriminella som är ute och rör sig, de är så himla mycket tjuvar. Alltså de är så här Jönssonligan statister. Sivetänder står liksom och skjuter tjack i tummarna. Alltså, någon är så här, något. Någon tjuv har så här, min chaufför kan ge mig alibi. Jaså, Wall Enberg. Det är liksom på den nivån. Det går liksom inte att fatta en utekväll 1986 med dagens ögon. Mitt favoritvittne är Lars Gid då. Som, alltså hans utekväll, den liknar ingenting. Jag har varit med om. Hans utekväll är så här. Han tog tunnelbanan in till city. Och sen så gick han på bluesklubb på krogen Tre Backar. Det var live blues där. Flera timmar, sex timmar live blues. Han löste på verkligen. Han drack ett glas portvin under kvällen. Och man tänker, vad som skulle krävas. Jag tror en miljon skulle jag kräva för att upprätta den utifrån. Och sitta där och tänka, okej, okay, spänn fast det nu. För nu börjar sex timmar live blues här. Jag kommer dåna på rätt bra. Ett glas portvin, och jag kommer ransonera på något sätt här. Och de börjar så här. En sikt direkt känner jag. Hansi, sikt direkt. Så kan vänta 45 minuter till nästa. En sikt direkt faktiskt. Så kan vänta en timme och 45 minuter. Kan vänta nästa sikt. Det går inte att förstå. Det är svårt att fatta liksom, vad de gjorde 1986. Det är inte bara utekvällar, det är också svårt att fatta. Vad gjorde de? Vad var ett kontorsjobb 1986? De hade inte datorer. De hade kanske någon som stod i källaren och gjorde tvåans multiplikationstabell hela natten. Men de hade liksom inte internet. Ändå ville folk gärna ha så här eget kontor. Det undrar man ju vad som hände 8 timmar varje dag i det stängda rummet. Du stänger det snällt. Sen börjar jag titta här. Vad hände i det rummet varje dag?
Här är mina pärmar. Pärmarna. Telefonen kan ringa när som helst. Du är snäll och tar in kaffe så vi inte gärna resa med.
Men sen är man också intresserad av liksom vem som gjorde det och sånt där och kallade alltså, det. Jag, liksom kommit, jag tänker så här att det finns ungefär tre liksom familjer av teorier kan man väl säga. Att det, antingen att det var liksom en ensam liksom galning då, det är en populär teori. Eller att det var den totala motsatsen, liksom ett helt gäng med logiker. Nej, men psykiskt friska sällskapsmänniskor som bara älskar att hänga och döda Palme. Konspiration. Det var högt upp i regeringen kanske. Man vet inte. Och så finns det någon som, den tycker jag är ganska intressant. De som säger att det kan vara också en kombination, va? Det kan vara liksom en konspiration som liksom har använt sig av en ensam galning. Det tycker jag är så spännande. För att man fattar det att det kanske det är så många. Om man tänker så, vem kan tänka sig att göra det då? Det kanske bara är ensamma galningar man har kvar upp. Välja på att man kan ha en så minutiöst planerad operation där allt ändå kokar ner till att man måste lita på en ensam galning. Det är så himla nervöst. Nu får vi inte goffa på något sätt här. Men titta inte på mig, för jag är universitetsutbildad. Titta lite mer på han. Ja, bara, vi synkroniserar våra klockor nu på hundradelarna allihopa. Alla synkroniserar klockan. Då står det ensam galning. Äter en veckaklocka som heter. Jag har inte fattat alls. Okej, det är inte alls så vi hade, okay. Vi vinkar. Vi vinkar när han kommer, så vinkar. Vi får vinka, så vi vinkar tydligt. Det är de tre scenarierna man kan tänka på. Jag skulle också i sig vilja införa ett fjärde scenario, vad som skulle kunna. Att det inte var liksom en ensam galning, ingen konspiration, ingen kombination. Utan så här, att det kanske bara var så här en helt vanlig kille som gjorde det.
supervanlig kille. Inte så här intresserad av politik. Kanske bytte alltid kanal när det var nyheter. Alltså stängde av på den tiden. Jag ser inte tidningar så här. Bara se någon gubbe där. Jag är 90 på att det är Palme. Jag är 90 på att det är Palme som var där. Jag skjuter dem. Så gick det till. Det var massa dumma kättlar. Springa hem. Och bara, åh, jag har gjort det. Gud, jag är 90 på att jag sköt Palme. Jag är 90 på att jag sköt Palme. Det är fan mycket dumt har jag gjort. Men det här tar vi nästan fri. Åh, fy fan vad dumt. Åh, fy fan. Ja, ska man sitta livstid i fängelse då? Ja, vanlig kille sitta i fängelse. Ja, okej, okay. Man gör en dum grej och så är det så här. Ja, absolut. Ja, det, ja, så räknar jag. Jag räknar på ett annat sätt. Men 364 normala dagar per år. Men ja, visst, det tar den dagen när man inte har riktigt kontroll. Ja, absolut, jättebra. Kör mig härifrån. Om det är så du räknar. Det ska finnas jättetydliga bevis för att det är en vanlig kille. De säger, vi såg dig. Vi såg dig. Vi har följt dig hem. Vi såg, och vi har kollat vi har patronerna, va? Vi har jämfört dem med din revolver. Och sen, perfekt. Och vi hittar mycket av ditt DNA på kulorna också. Du måste ha äcklat dig med dem på något sätt. Väldigt tydliga. Så tycker jag att det ska vara liksom att när de väl tar den jäveln så ska det finnas, det är viktigt att det finns väldigt väldigt klara bevis, tycker jag, att var det en polis som gjorde det liksom, då ska man hitta mockfjärdsrevolven i en avhuggen polishand. Det ska vara uniform kvar. Man ska kunna ta den och samla alla enarmade poliser och så match. Inte du. Där har vi en träff, där har vi en träff. På sig samma uniform så man kan testa fram fyren och stända fyren och sen kan fläta ihop den igen. Liksom var det kurderna, då ska man liksom kunna få ut hela konspirationen, allting bara, man ska bara spela Dilbas skivor baklänges så kommer det till. Så liksom superklara bevis för vem det var. Robert Palme, det är ju valår i år. Det är lite kul, så äntligen. Äntligen får man välja, vem ska man ta? Får man ta två? Får man? Jag tycker det är svårt att hitta en. Jag funderar mycket så här, men kanske, varför måste man verkligen rösta? Man kanske ska bara skita i att rösta. Kanske hade varit det bästa. Och så tänker man så, nej. Folk har ju dött för min rätt att rösta. Man bara känner, kunde ingen sagt till dem? Så fett. Ni tror det blir fett, va? Det är inte så jävla fett. Det går åt en skola. Nej, så är det. För varje litet demokratiskt framsteg har någon liksom offrat sitt liv. Inte varje, kanske. Inte alla. Inte för att poströsta var det aldrig någon som. Ingen som tömde en dump bensin över. Poströsta! Då måste vi gå poströsta med det. Har någon dött här? Fullständig galen nu. Jag vet inte vad man ska rösta på riktigt. Ibland tänker jag så här, man kanske skulle tänka på liksom sig själv. Lite så här, bara tänka så här, jag jobbar ju med kultur och så där. Jag kanske skulle rösta på dem vars kulturpolitik jag gillar bäst. Då är ju, jag kan inte säga att det är problemet, men det är faktumet att jag tycker bäst om Sverigedemokraternas kulturpolitik. Jag har inte läst den så noga, men jag har lyssnat på motståndarsidans argument mot den. Och då känner jag, gud vad jag inte håller med dem i alla fall. För deras argument är så här, nej. Sverigedemokraternas kulturpolitik, den är inget att ha. De gillar bara så här gamla fäbodar och folkdanser och svensk gammal skit, liksom. Och jag bara känner så här, jag älskar ju fäbodar. Men fan, jag älskar inte en fäbod. Vad är det för hjärtlöst svin som bara, nej, låt dem ruttna de gamla husen. Fäven behöver pengar, de ska göra. Jag är jättemycket på deras sida, men jag tycker ju så här, kulturpengar ska gå till gammal kultur. Sånt kan, alltså gammal kultur kan ju försvinna. Det kan ju dö ut. Ny kultur, det kommer ju hela tiden. Alltså det kommer ju ny kultur hela tiden. Gammal kultur kan ju liksom bara, poff, finns det inte mer, borta. Det kan ju finnas liksom en jättefin folkdans nu som bara en gubbe kan dansa. Han dansar runt själv. Om han dör, nej, då finns inte den dansen mer.
Och han är hans släkt, de kanske inte, han kanske är gammal nu. Alltså det, hans släkt känner inte igen han, de hör så här, nej men han är virrig nu. Han går runt på sån med pistol på sig och hotar folk, han säger så här, ge mig dina pengar, annars skjuter jag mig så dör dansen. Därför är jag för liksom Sverigedemokraternas kulturpolitik som inte hamnar där, att han ska gå fram till unga tjejer och säga såhär, ligg med mig annars skjuter jag mig så dör dansen, och de känner sig tvingade då. Det är inte bara en sån äcklig gammal gubbe heller, det är om jag lär sig av MeToo-rapporteringen att det är inte bara äckliga gamla gubbar som är så mycket fräschingar som säger väldigt mycket fräschingar som åkte dit i. Det är synd att så många fräschingar inte kan bete sig. Nej, men det var ju också liksom högprofilerade människor. Det var ju människor som hade kopplingar till Svenska Akademin. En kulturprofil, det kanske var en sån. Det kanske är en sån som kan, en sista som kan en dans. Som bara använder det för att liksom köra med servicepersonal. Att han säger, vad är det här för din? Jobbar du ens här? Är du överhuvudtaget en vinsarbetör? Jag vet inte. Jag kanske skjuter mig så då dansar där. Sånt äckel liksom. Mitt favoritfall, min favoritmito-olycka var ju var Stockholms kulturborgarråd Roger Mågerd. Han hade en sån bra historia där att han först hade han tafsat på alla tanterna på kansliet. Fick han sparken. Och så tog han också ut en fallskärm på 5 miljoner. Så han var såhär, jävla Roger Mågerd. Alltså, vilket svin du är ändå, Roger Mågerd. Känns som jävla ilska mot Roger Mågerd. Men sen också att han mitt uppe i alla de här känslorna så hette han ju också Roger Mågerd. Alltså han krockade ju på något sätt igen att jävla Roger Mågerd, Roger Mågerd, Roger Mågerd. Så tänker man mer på att han heter Roger Mågerd än att han tar sig på tanterna. Började liksom tanken vandrade hur det är att liksom heta Roger Mågerd liksom. Man vaknar varje dag och heter Roger Mågerd. Alltså, dagarna byter namn, men Roger Mågerd. Jag har alltid gjort det samma verklighet. Man undrar liksom hur det är att vara hans omgivning. Att varje dag hantera, här kommer Roger Mågerd.
Hej Roger.
Mågerd.
Tja Mågerd. Roger Mågerd alltså.
Stackars Roger Mågerd. Varje gång, han är ju också så här chefsposition så han kommer ju alltid till ett jobb. Så kommer ju alltid in. Han smyger ju inte in på sina arbetsplatser utan han blir morgonsam varje gång han börjar ett nytt jobb. Jag heter Roger Mågerd man. Nu är katten ur säcken. Nu tar vi ingen mer, ingen snack om det va? Vi har inte hört några sådana här, det är inga dumma frågor. Jag har haft andra arbetsplatser där de frågar så här, hur mår din svåger, Roger Mågerd? Jag har hört dem förut. Va? Han heter också Roger och då har det gjort, varit ännu roligare då tydligen att säga, hur mår din svåger, Roger, Roger Mågerd? Jag har hört dem och jag tycker det är skit. Ja, kanske var så. Men det, är så, det spelar ändå viss roll vad saker heter och sånt där. Jag tänkte på det när jag såg det här, som är fallet Kevin, den här dokumentärserien som gick på SVT. Det var ju väldigt bra och välgjord och sånt där. Det var han, den här väldigt profilerade granskande journalisten vi har i Sverige som heter Dan Josefsson. Jag skulle säga att det är vår allra mest profilerad granskande journalist vi har i det här landet. Det är egentligen bara en som kan slå honom på fingrarna. Det är bara en som kan slå Dan Josefsson på fingrarna. Det är väl Jan Josefsson. Det är nog lite lustigt att man hör. Jag tycker det är väl en grej att de är helt. Men att man aldrig har någon kommenterat. Det är nästan lite konstigt att vi inte hoppar till varje gång vi hör. Men jag antar att de är ju hela tiden. Det är ju som en förvåning. Vi kan inte gå runt och vara konstant förvånade hela tiden. Så att vi har fått ta ett sånt kollektivt beslut i Sverige att nej, i det här landet gör vi ingen jättegrej av att Dan Josefsson och Jan Josefsson, vi bryr oss inte om det. Och det tror jag är en sån här oskriven regel som är jättesvår för nya svenskar att fatta. Att de inte lär ut den på SFI alls, att så här, och så gör ni ingen jättegrej. Så att om man har nya svenskar på middag så kan det bli pinsamt så att de komma med en spaning till bordet. Så har du tänkt på det att Jan Josefsson och Dan Josefsson får käften?
I det här landet äter vi fläsk, va? Vi gör ingen jättegrej. Jag hade blivit en Dan Josefsson, en Jan Josefsson. Eller? Tycker du att det är så konstigt? För jag tycker ditt namn är lite likt din frus namn. Det är likt i mitt öra. Om det är så du är där i linja. Okej, okay, ja. Men det är du väl ensam om i ditt land? Trots att vi vet att det är ju en jättegrej. Det är ju en supergrej att en heter Dan Josefsson, en heter Jan Josefsson. Det är exakt lika sjukt som att det skulle gå ett program på TV4 på förmiddagen som heter såhär, ja, nu kommer Efter 10 med Malou von Sivers. Följt av Efter 11 med Malou von Sivers. Och det tror jag är ingen större historia. Jag personligen gillar Malou von Sivers om det är väldigt djupgående frågorna som Malou kanske inte vågar ställa. Den här tuggummifabriken, ja, det jobbar en som heter Hubba och en som heter Bubba, men vi är inga... Hörrni, tack så hemskt mycket för detta.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!